بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Vi fortsätter att gå igenom Allah subhanahu wa ta'alas ärade och välsignade bok, Koranen, där vi förklarar Juz Amma, och vi har kommit fram till Surat al-Mutaffifin, som vi började att gå igenom förra veckan. Och vi fortsätter inshallah och ta'ala den här veckan. Och vi börjar som vanligt med att lyssna på recitationen av denna sura, och sen så går vi igenom dess betydelse. Bi'idhinillahi.
ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
Nej. Vi gick förra veckan igenom de första verserna, men vi repeterar dem inshallah ta'ala, så att man hänger med i sammanhanget. Allah subhanahu wa ta'ala säger efter bismillahirrahmanirrahim, wailun lil mutaffifin. Ordet wail betyder straff. El halak och dimar, ad-damar, alltså undergång eller straff. Och det sägs också att det är en dal i helvetet. Och det nämns ofta i Koranen wail. Så wail betyder då ett hårt straff för dem som minskar måtten när de köper och säljer. Vi nämnde att det finns folk som fuskar. När de köper vill de ha 100% rätt. När de säljer så vill de ge mindre. Och vi sa att den här versen är generell. Det gäller folk som är giriga och snåla. Ja. Vi sa att versen är generell och gäller allting i dunya. Om man vill ha sin fulla haq men man är snål med att ge folk deras rättigheter och fuskar, så är man mutaffif. Och det är en mycket dålig och ful egenskap som människan inte ska ha. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala till dessa människor: tror de inte att de kommer att återuppstå på en mäktig dag, den dag då människorna ska stå inför världarnas herre? Och vi har nämnt att alla människor kommer att stå inför Allah subhanahu wa ta'ala på en dag som är 50 000 år lång. De kommer stå nära solen, utan kläder, barfota och inte ha med sig någonting. Och det finns ingenstans att fly. Och vi har nämnt vad som kommer att ske på domedagen med solen och himlen och haven och så vidare i de tidigare verserna. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: Kalla inna kitabel fujjari lafi sijjin. Sannoliken, försyndarnas register är säkerligen antecknade i sijjin. Al-fujjar, de som syndar, deras register, allt de har gjort, är nedtecknat i sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Och vad ska få dig att inse vad det sijjin är? Det är en ingraverad skrift. Och här säger de lärda att sijjin är det stället där man skriver ner kuffars gärningar. Eller det sägs också att det är stället där kuffars själar kommer att vara. Att det är längst ner i den sjunde jorden. Det finns 7 lager på planeten. Och att de kommer vara i botten. De kommer vara längst ner. Det sägs då att deras register är nedskrivet där. Och sijjin betyder också på arabiska någonting trångt. Sijjin, det kommer från ordet som symboliserar någonting trångt. Och helvetet kommer också vara trångt för kuffar. Det sägs också i tafsir att deras själar kommer vara i elden medan de väntar på domedagen, som vi kommer att gå igenom så småningom. Och det har ju nämnts i den kända hadith Bara ibn Azib radiyallahu anhu, där profeten alaihissalatu wassalam berättar om vad som händer när människan han dör. Och han nämnde där att då änglarna kommer och tar ut kafirs själ, så säger Allah subhanahu wa ta'ala: Uktubu kitab abdi fi sijjin fi ard sabi'at sufla. Att skriv min slavs bok i sijjin, längst ner i den sjunde jorden. Och det här har också nämnts i tafsir från många av salaf som Mujahid. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala kitabun marqum, att allt som är nedskrivet, det är ingraverat, kan man säga. Det går inte att ändra på, det går inte att lägga till och det går inte att ta bort. Och ingenting är falskt, utan allt stämmer. Det är ordagrant, allting står nedskrivet och det går inte att ändra på domedagen. Wailun yawma idhin lil mukaththibin. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala igen: Ett hårt straff ska den dagen möta de som vägrar att tro. Och här kommer igen ordet wail. Ett hårt straff ska den dagen möta de som vägrar att tro. Och vilka är de som vägrar att tro? Allah subhanahu wa ta'ala säger: Alladhina yukadhibuna bi yawmiddin. De som vägrar att tro på domedagen. Och det här är en egenskap som kuffar har, att de vägrar att tro på domedagen. Och Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah nämner i hans tafsir att just den här egenskapen, att man vägrar tro på domedagen, det är det som har hindrat dem från att vara bra människor som följer Allahs subhanahu wa ta'alas lagar. Eftersom man kan inte följa Allahs lagar i det här livet om man inte tror på livet efter detta. För människan som bara tror på ett liv, att vi lever bara en gång, kommer bara att agera för det här livet och bryr sig inte om nästa liv. Utan han lever som al-an'am, som boskap. Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan-naru mathwan lahum. Att de går och äter och lever som boskap. Deras liv handlar bara om att tillfredsställa sig själv med mat, sex och så vidare. Och vad händer i nästa liv? Wan-naru mathwan lahum. Och elden är deras destination. Och Allah subhanahu wa ta'ala lämnar på otroligt många ställen i Koranen tron på honom och tron på domedagen tillsammans. Alladhina yu'minuna billah wal yawmil akhir. Finns på otroligt många ställen. För de hänger ihop. Du kan inte tro på Allah om du inte tror på domedagen. Du kan inte tro på domedagen om du inte tror på Allah subhanahu wa ta'ala. Så att tro på domedagen, eller tro på Allah till att börja med, och sen på domedagen, leder till att man gör goda gärningar, att man förbereder sig för domedagen. Och motsatsen, att förneka domedagen, leder till att man lever ett gränslöst liv där man inte har några som helst begränsningar. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yukadhibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Och ingen vägrar tro på den, alltså domedagen, förutom varje syndig överträdare. Och här säger sheikhen, mu'tadin, syndig i hans gärningar, athim i hans tal. Det är en tafsir. Och Ibn Kathir, han säger, mu'tadin fi af'alihi min ta'amul al-haram, min ta'ati al-haram. Att han är syndig och överträder i hans gärningar, då han ger sig in på saker som är förbjudna, eller han överdriver i tillåtna saker. Wal-athim fi aqwalihi. Och den som är överträdare, han är överträdare i sitt tal. Om han talar så ljuger han. Om han lovar så sviker han. Och om han argumenterar så överdriver han. Några egenskaper som finns hos hycklarna. Idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. När våra verser reciteras för honom säger han, det här är bara tidigare folks falska historier. Alltså när man reciterade Koranen för dem i Mekka, så sa de många saker. Och bland de sakerna som de sa, det var att det här är bara gamla historier som Muhammed a.s. har lärt sig från folk. Han har tagit de här sagorna och skrivit ner dem. Idha tutla alayhi. Och här säger Ibn Uthaymin också en fajda. När våra verser reciteras för honom. Det här bevisar också att de själva söker inte sanningen. De själva har inte läst Koranen, utan man har läst Koranen för dem. Eller hur? Så färdig är det här. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Och här kan man läsa kalla och stanna om man vill. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Att kalla betyder nej. طيب. Nej, säger Ibn Uthaymin. Bal rana, ej, ليس الامر كما زعموا. Nej, det är inte som ni har trott. وَلَكَمَا قَالُوا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Att den här Koranen är gamla historier eller sagor. Utan det är Allahs tal, hans uppenbarelse, som han har uppenbarat för hans sändebud. Och vad som hindrade deras hjärtan från att tro, det var det som hade lagt sig som ett lager över deras hjärtan av synder. Och det är det här som Allah subhanahu wa ta'ala säger i den här versen. كَلَّا بَلْ rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nej, men det som de brukade, nej, men det som de brukade begå har övertäckt deras hjärtan utav synd och olydnad. Och här finns en mycket viktig punkt. Det har nämnts i Musnad Imam Ahmed i en autentisk hadith från profeten alaihissalatu wassalam, att han sa, om slaven, alltså om en människa eller en muslim syndar, så får han en svart prick på sitt hjärta. Men om han gör toba, så tas den här pricken bort. Men om han däremot fortsätter att synda, så har han då en prick. Och det blir en till och en till och en till, tills det blir ett lager runt hjärtat. Och så sa profeten Salam, det är det som Allah menade då han sa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Att det är det som menas med den här versen. Att synder gör hjärtat hårt och svart. Och det nämndes i en liknande hadith. Tills det att människan inte kan skilja på rätt och fel. Utan han blir blind. Han får ingen som helst insikt i saker och ting. Han blir blind. Och han kan inte skilja på vad som är rätt och fel. Alltså hans hjärta dör. Som det nämndes också från Hassan al-Basri. Att den här versen betyder att människa som gör en synd efter synd. Tills det att hjärtat dör. Så det är mycket allvarligt att synda. Och till motsats från det här är de som har ett friskt hjärta. Och det är endast de som kommer att få framgång i nästa liv. Illa man atallah bi qalbin salim. Alla nämner att folk är förlorare på domedagen förutom de som kommer till Allah med ett friskt hjärta. Man har ett rent hjärta. Och profeten alaihissalam, han sa som det berättats i Bukhari och Muslim, att sannoliken så finns det en köttbit eller en kroppsdel i människan. Om den är frisk så blir resten av kroppen frisk. Och om den är sjuk blir resten av kroppen sjuk. Och sannoliken så är det hjärtat. Så allting grundar sig i hjärtat. Har man ett friskt hjärta får man också ett friskt yttre. Man får fina gärningar, fina tal. Man talar bra och så vidare. Man talar sanning. Har man ett sjukt hjärta så leder det till sjuka gärningar, till synder. Att man får ett sjukt hjärta, man baktalar folk, man har hat mot folk och så vidare. Så det man måste anstränga sig i att göra är att korrigera sitt hjärta. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: Kalla innahum min rabbihim yawma idhin la mahjubun. Nej, den dagen ska de säkerligen bli skymda från att se sin herre. Att kuffar på domedagen kommer att bli skymda. Det kommer finnas någonting mellan dem. Alltså de kan inte se Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Och det här är ett av de största straffen som finns. Som Ibn Qayyim nämner, att ett av de största straffen är inte att de får vara i elden bara, utan det är att de inte får se Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här versen är ett bevis hos Ahl Sunnah wal Jama'ah på att de troende kommer att få se Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att de icke-troende kommer att bli skymda från Allah. Och då säger sheikhen att då dessa människor, när Allah blev vred, han blev ilsken och arg på dem, hindrade dem och skymde dem från att se honom, bevisar det att de som Allah är nöjda med kommer att få se honom. Den bevisar motsatsen. Och den här förståelsen har nämnts från Imam Shafi'i. Det finns en tafsir att Imam Shafi'i kom fram till den här slutsatsen. Att då de på grund av Allahs vrede inte får se honom, så kommer de som Allah är nöjd med att få se honom. Så det här är en viktig punkt. Att de troende kommer att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi ska prata lite om just det här. Att man får se Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. För det finns folk från Ahlul Bid'ah, folk som är vilse i islam, som förnekar det här. De säger nej, det går inte att se Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är en bid'ah. Det får man inte säga. För det nämns i Koranen och i Sunna. Och från sahaba att man kommer få se Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Alltså de troende kommer att få göra det. Och bland de många bevisen som finns är till exempel Allahs vers i surat al-Qiyamah: Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Att vissa ansikten kommer på den dagen att vara lysande då de ser på deras herre. Surat al-Qiyamah, vers 23. Det är klart och tydligt, eller? Ja, de kommer vara lysande när de ser på deras herre. Allah säger också: Lilladina ahsanu al-husna wa ziyada. Att för dem som gör gott, eller de som gör bra gärningar, de kommer få den bästa av belöningar, paradiset, och mer utöver detta. De kommer få paradiset och någonting mer utöver paradiset, som är att få se Allah subhanahu wa ta'ala, som det har nämnts i sunna. Alltså att profeten s.a.w. förklarade den här versen med att det betyder att de får se Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här finns i Sahih Muslim. Allah säger också i Koranen: Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Att de kommer få exakt vad de önskar i paradiset. Wa ladayna mazid. Och vi har någonting utöver det. Som också är att få se Allah subhanahu wa ta'alas ansikte. Surat Qaf, vers 35. Och Ahlul Bid'ah, de säger nej. Allah säger i Koranen: La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. I surat al-An'am. Att synen kan inte omfatta honom, men han omfattar allt med sin syn. De säger det här bevis på att man inte får se Allah. Är det ett bevis? Det är inte ett bevis. Sheikhen säger det är ett bevis mot dem. Det här är ett bevis som Ahlul Sunnah använder på att man kommer få se Allah subhanahu wa ta'ala. Att man inte omfattar Allah med sin syn tyder på att man kommer se honom, men man kan inte se allting, hela. Förstår du? Om man säger till dig, du kan inte omfatta rymden med din syn, betyder det att du inte ser rymden? Eller om man säger, du kommer kolla på rymden, eller när du ser rymden kan du inte omfatta den. Det betyder inte att du inte kan se rymden, utan det betyder att du kan inte se hela rymden. Walillahi al-mathalul a'la, till Allah har de högsta liknelserna. Allah är över och han är mycket större än rymden och allting. Därför kan man inte omfatta Allah med sin syn. Så versen tyder på att man kommer se Allah, men man kan inte se, man kan inte omfatta Allah subhanahu wa ta'ala med sin syn. Och från sunna har det nämnts många hadither i Bukhari och i Muslim. Profeten alaihissalam, han sa: ni kommer säkerligen att se er herre på domedagen lika tydligt som ni ser fullmånen på en klar natt. Ja, Bukhari. Ni kommer att få se er herre på domedagen lika tydligt så som ni ser fullmånen på en klar natt. Kan man förstå den här hadithen på något annat sätt? Ja? I en ahlul bidda, Allah al-mustan. Det är väldigt farligt med bidda. Man ser hur människor får ett sjukt hjärta, förneka koranverser eller att börja förvränga dess betydelse och förneka hadithen från Bukhari och Muslim. Och sahaba är också överens om detta, att de troende kommer att få se Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att de här människorna som har ett sjukt hjärta, ett förseglat hjärta, som hindras från att se Allah subhanahu wa ta'ala, thumma innahum lasalul jahim. Allah subhanahu wa ta'ala säger om de här människorna: sedan ska de med säkerhet brännas i den djupa elden. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun. Därefter sägs det: detta är vad ni vägrat att tro på. Alltså, de kommer brinna och brännas i den djupa elden. Här straffas deras kroppar. Och sen sägs det till dem att detta är vad ni vägrade att tro på. Alltså, änglarna som vakar över helvetet kommer att säga det här till dem för att förnedra dem. Så de får massor med straff. De får hindras från att se Allah subhanahu wa ta'ala. De bränns i elden och de förnedras av änglarna som tilltalar dem på det här sättet. Att smaka på straffet för vad ni brukade göra. Eller vad ni vägrade att tro på. Och när Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt syndarnas onda destination, så nämner han belöningen som de fromma och rättfärdiga kommer få på domedagen. Då han säger: kalla inna kitab al-abrari lafi illiyin, wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun. Säkerligen, men de rättfärdigas register är sannoliken nedtecknade i illiyin. Och illiyin betonar en hög och upphöjd plats i motsats till sijjin. Och vad kan få dig att se vad illiyin är för någonting? Det är en ingraverad skrift som det som förts nära av Allah bevittnar. Och här säger man i tafsir att de rättfärdigas gärningar kommer att skrivas i al-illiyin. Och al-illiyin, det sägs att det är en bok som är under Allahs arsh. Över de sju himlarna finns denna bok. Och sen säger Allah: wa ma adraka ma illiyin kitabun marqum. Samma sak, att det är en bok som är väl nedskriven, där man inte kan lägga till eller ta bort någonting. Det är ingraverat. Yashhaduhu al-muqarrabun, som de som förs nära Allah bevittnar. Och här sägs det i tafsir, änglarna. Och vissa av mufassirun säger att versen är mer generell, utan det kan bevittnas av andra som är nära Allah subhanahu wa ta'ala, som profeternas själar, eller martyrernas själar, eller de sanningsenligas själar, att de också faller in under den här versen, för de är nära Allah. Och som sheikhen säger, att ju närmare, eller ju bättre musliman är, ju närmare kommer man till Allah subhanahu wa ta'ala. Som det finns bevis som tyder på att ju mer goda gärningar man gör, ju närmare kommer man till Allah subhanahu wa ta'ala. Och ju mer man ödmjukar sig, ju högre nivå får man. Ju högre iman och ju mer kunskap man har, ju högre nivå får man hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och här nämner vissa av ulema, och de talar om det här, som till exempel Ibn al-Qayyim i hans bok Ruh, om själen. Vad händer med själen när man har dött? Det är en fråga som många undrar. Kommer den vara i graven? Går den att hälsa på folk? Är den i himlen? Är den i elden? Är den någon annanstans? Medan man väntar på domedagen. Eller hur? Ingen människa kommer gå in i domedagen. Eller ingen människa kommer gå in i paradiset först när domedagen kommer. Och den första som går in är profeten Muhammed a.s. Och det finns lite olika åsikter om vart själen är någonstans. Men det vi kan säga är att utan tvekan så är profeten Muhammeds själ a.s. i den absolut högsta av nivåer. Över de sju himlarna. Och samma sak, andra profeter är också där uppe. Men sen finns det olika. Det finns muslimer vars själar är i graven och straffas för vissa synder som de har gjort. Och det finns själar som kanske går, ibland är de någonstans och ibland är de någon annanstans. Och det har nämnts i en hadith att martyrernas själar kommer vara i gröna fåglar som flyger runt i paradiset. Och vars bon är i lyktor som hänger runt Allahs arsch. Och de flyger runt och äter vad de vill från paradiset. Så deras själar är i paradiset. Men de har inte gått in i paradiset som människor. Alltså de har inte fått sin fulla belöning. Utan de är där och väntar på domedagen. Och kuffars själar, vissa säger de är elden. Vissa säger de är i den sjunde jorden, längst ner. Eller de straffas i graven och så vidare. Allahu ta'ala alam. Man kan läsa den här boken, Kitab al-Ruh av Ibn al-Qayyim, om man vill fördjupa sig i det här ämnet. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: innal abrara la fi na'im. Att de rättfärdiga kommer säkerligen att befinna sig i välbehag, alltså i paradiset. Ala al-ara'ik yanzurun. På utsmyckade troner där de sitter och ser. Ta'rifu fi wujuhihim nadrat an-na'im. Du kan märka ett ljus av belåtenhet i deras ansikten. Innal abrara la fi na'im. Att de fromma och gudsfruktiga människorna och rättfärdiga kommer befinna sig i välbehag. De kommer befinna sig i ett välbehag hos Allah subhanahu wa ta'ala i paradiset. Nu talar Allah subhanahu wa ta'ala om vad som händer i nästa liv. Och birr är den som gör mycket goda gärningar, den som lyder Allah mycket. Han har mycket ihsan i hans dyrkan. Och han är mycket god mot människor. Det är de som är al-abrar, som är rättfärdiga. Lafi na'im. De kommer vara i välbehag hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och välbehag, säger Ibn Uthaymin, omfattar kroppens välbehag och hjärtats välbehag. Vad gäller om kroppens välbehag? Fala tasal anhu. Alltså, du behöver inte ens fråga om det. Det är så otroligt mycket. Allah subhanahu wa ta'ala säger om paradiset: وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Att i paradiset kommer de få allt som deras själar kan önska sig och allt som deras ögon finner fröjd i. Och där kommer de vara i all evighet. Surat Zukhruf 71. Och Allah säger också i surat Sajda: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Att ingen själ vet vad som har dolts för honom, alltså i nästa liv. Min qurrati ayun, från saker som hans öga finner fröjd i. Jazaan bima kanu ya'malun, belöning för vad han brukade göra. Och vad gäller hjärtats välbehag och belöning, så behöver du inte heller fråga om det. För det finns otroligt många bevis på det. Folk i paradiset har sett hur döden har slaktats. Ni vet, i en hadith nämns det att folket i paradiset kommer att se, och folket i elden kommer att se, när man hämtar döden som ett får och man slaktar det. Och alla får se det här. Och det kommer öka folket i paradiset i lycka. Och det sägs till dem: khuludun fala wala maut. Att ni kommer leva i all evighet och ni kommer aldrig att dö. Och då kommer de att öka i lycka. Och samma sak sägs till folket i elden: ni kommer leva i evighet, alltså ni kommer vara här i evighet, och ni kommer aldrig att dö. Och det kommer öka dem i deras straff. Och det sägs också till folket av paradiset: udkhuluha bisalam, Gå in i paradiset med fred och välbehag. Och det sägs också, ni kommer att få njuta och aldrig lida. Ni kommer att vara friska och aldrig bli sjuka. Ni kommer vara unga och aldrig bli gamla. Så allt det här gör människan glad och sätter lycka i hans hjärta. Och sen säger Allah, alal araik yanzurun, att de kommer sitta på utsmyckade tronor där de sitter och ser. Vad är det de ser för någonting? Troner. Nej, utsmyckade troner. De sitter där och ser. Vad är det de ser för någonting? De ser Allahs belöning i paradiset. De får se på Allah subhanahu wa ta'ala. Och det sägs också att de får se på folket i elden när de straffas, om de vill. Och de här tronerna, mujahid, säger att de är av pärlor och ädelstenar. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att du kan märka ett ljus av belåtenhet i deras ansikten. Och det här är också någonting som återspeglar sig av den njutningen de har. Det visar ett ljus och en lycka i deras ansikten. Och sheikhen säger att samma sak kan vi också se i dunya. Att någon som är han är en fin människa och han är tacksam och lever bra och så vidare, han kommer ha ett slags ljus i sitt ansikte. Till skillnad från personen som alltid är arg och ilsken och olycklig och så vidare. Det kommer också synas i hans ansikte. Yusqawna min rahiqin makhtum. De ska få dricka rent förseglat vin. Vars eftersmak doftar misk. Låt därför dem som tävlar med varandra då tävla om detta. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala yusqawna min rahiqin makhtum, att de kommer att få dricka från ett rent och förseglat vin. Och det nämndes då från Ibn Abbas och Ibn Mas'ud att det här är paradisets vin. Och de kommer att ha betjänter som serverar det här vinet för dem. Som Allah säger i surat al-Waqia, yatufu alayhim wildanun mukhalladun, att eviga gossar kommer att servera dessa saker för dem. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in, med bägare, pokaler och karaffer, alltså kannor, fyllda med ren, från en ren källa. La yusadda'una anha wa la yunzifun, att de kommer varken att få huvudvärk eller rus. Vinet i paradiset ger inte huvudvärk som vinet i dunya. Och det ger inte heller rus, att man blir snurrig och förlorar medvetandet. De säger det luktar inte heller äckligt som alkohol eller sprit i dunya. Och det smakar inte heller äckligt som alkohol i dunya. Och det skadar inte heller kroppen på något sätt, utan det är bara njutning. Makhtumun, khitamuhu misk. Det sägs att denna dryck är förseglad med misk. Alltså på själva koppen eller vad det är, så finns det ett lager av misk. Så att ingenting kan komma in i den här koppen förrän personen kommer och dricker av det. Det är en förklaring. Eller så kan det också vara khitamuhu misk. Att dess botten är misk. Och det har nämnts i tafsir. Ibn Jarir nämner från Abi Darda radiallahu anhu att han sa det är en vit dryck. Alltså det som de dricker. Det som är kvar när de dricker från det här vinet är någonting vitt som silver. Och om en person från dunya skulle stoppa i hans finger i den här drycken och sen ta upp fingret, så skulle doften kännas över hela jorden. Ja. Från en enda kopp, kan ni tänka er. Och de nämner också en färg, det här. Det är att i dunya, om man har ett glas och dricker och det finns några milliliter kvar, vad brukar man göra för någonting? Kasta. Du kastar det. Men i paradiset, det är tvärtom. Det är det som du vill ha mest kanske, för det smakar godast. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala och fi dhalika falyatanafas almutanafisun, så låt därför de som tävlar med varandra då tävla om detta. Och Allah säger också limithli hadha falyamal lil amilin. Att för dessa saker må då de som agerar eller de som strävar sträva efter. Och här finns ett bevis på att man ska sträva efter att få Allahs belöning. Man ska tävla i att göra goda gärningar. Fastabiqul khayrat, som Allah säger. Fastabiqul khayrat. Tävla i att göra goda gärningar. Så man ska alltid försöka att vinna. Man ska tävla med varandra om goda gärningar. Ni känner till berättelsen om Abu Bakr och Umar, eller? Ja, en mycket fin berättelse. Profeten sallallahu alaihi wasallam uppmanade folk till sadaqa. Och Umar, han sa, idag ska jag vinna över Abu Bakr. Så han sa, jag hämtade hälften av allt som jag äger. Hälften. Och la det framför profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam. Och han sa, vad har du lämnat till din familj? Han sa, jag har lämnat lika mycket. Alltså hälften. Och då kom Abu Bakr med allting han ägde. Och så sa han, vad har du lämnat till din familj? Han sa, jag har lämnat Allah och hans sändebud. Och då så sa Umar, jag kommer aldrig vinna över honom. Ja? Så de tävlade i att göra goda gärningar. Idag, Allah al-Musta'an. Vi sover. Må Allah ge oss styrka. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمِ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. Samt är vinet blandat med tasnim, en källa som det som förts nära Allah dricker ur. Det vinet som de dricker, vars slut är misk, det är blandat med tasnim. Och tasnim är den bästa drycken som finns i paradiset. Och det kommer från ordet senem, som betyder någonting högt. Det är den, alltså det finns på den högsta platsen, under Allahs arsch, finns den här källan där den här drycken kommer ut, ett tasnim. Och här nämner de i tafsir från Ibn Mas'ud och Ibn Abbas att ett tasnim kommer al-muqarrabun, de som är nära Allah subhanahu wa ta'ala, de som har fått den högsta platsen i paradiset, de kommer få dricka av ett tasnim, vad kan man säga, det är inte utspätt, rent direkt, medans ashabul yamin, de som har en lite lägre grad än dem, kommer att få dricka det här utspätt, blandat med vinet från paradiset eller andra drycker. Och det är den bästa drycken i paradiset, tesnim. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala i slutet på den här suran verser som också beskriver al-kuffar, hur de beter sig mot de troende. Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhalun wa ma ursilu alayhim hafidhin. Att de som syndade brukade säkerligen skratta åt de som trodde i detta världsliga liv. Alltså kuffar brukade skratta åt de som trodde i detta världsliga liv. Och när de gick förbi dem gjorde de narr av dem genom att blinka åt varandra. Alltså kuffar, när de gick förbi muslimerna eller muslimerna gick förbi dem, så brukade de blinka åt varandra för att göra narr åt dem. Och när de återvände till sitt eget folk, till sin familj, återvände de skämtsamma eller högmodiga och stolta och glada över att de hade gjort narr av de troende. Och när de såg dem, när de, kuffar såg de troende, så sa de, dessa människor är säkerligen vilseledda, dalun. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِذِينَ. Men de hade inte skickat som vakare över dem. Inte bara att de vägrade tro på islam, de nöjde sig inte med det, utan de ville också ge sig på de troende och förtala dem och förlöjliga de troende. Och här nämner Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah fawaid, att när de då gick förbi de troende så gjorde de narr av dem. Yataghamazun, alltså de blinkade så där, gjorde narr av dem med ögat. Och när de gick tillbaka till sin familj så var de typ stolta eller belåtna över det de hade gjort. Och när de såg dem så sa de inna wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i la-dalun. Alltså dessa människor är vilse. Alltså de är borta från sanningen. De är efterblivna. Eller de är typ bakåtsträvande. Och här säger Sheikhen en mycket fin sak. Att samma sak som sades till de här människorna förut sägs också till dem som följer profeterna. I vilken tid det än må vara. Om det var före profeten Muhammed alaihissalam eller efter honom eller under hans tid. Man har alltid gjort narr av de troende. Man har alltid försökt förlöjliga de troende. Och se ner på dem. Och skratta åt dem och så vidare. Fram tills idag. Då de säger att de här religiösa människorna, de är bakåtsträvande. Hur kan man leva efter en bok som är 1400 år gammal? Det går inte. Hur kan man leva efter såna här lagar? Vi lever i år 2000, bla bla bla. Ni är bakåtsträvande, ni är efterblivna. Eller om du är religiös, de säger att den här människan han är extrem. Han är fundamentalist, han är extremist, han är islamist, jag vet inte vad. De har de här namnen för att skrämma iväg folk. Kuffar har alltid det här trixet. Om de vill skrämma folk från någonting så använder de massa falska namn. Samma sak som de gav profeten Muhammed alaihissalam. De kallar honom för Majnun, galen, sahir, magiker, sha'ir, poet, kadhab, lugnare och så vidare. Massa falska namn bara för att skrämma iväg folk från honom. Och de sa också samma sak om Koranen, att den är magi, den är sagor och så vidare. För att skrämma iväg folk från den. Och samma sak sker än idag. Och kanske ännu mer idag i media. Och tyvärr bland vissa människor som tillskriver sig islam. Bara för att de inte själva är så praktiserande så måste de gå och peka på de som är praktiserande. Och göra narr av dem och så vidare. Eller kalla dem för extremister och fundamentalister och så vidare. Och det här är något som man måste akta sig för väldigt mycket. Och han säger också sheikhen här, inom islam så har det också skett att Ahlul Bid'ah ger öknamn och gör narr av Ahlul Sunnah. Det här har alltid skett. Från sahabas tid fram tills idag. Och det är en av egenskaperna som finns hos Ahlul Bid'ah, att de ger Ahlul Sunnah konstiga namn. De kallar dem för Mushabbiha. De säger ni liknar Allah vid skapelsen. Ni gör si och så. Och samma sak idag, de kallar Ahlul Sunnah för massa namn. Medkhali, Salafiyya Jadida, Wahhabi och så vidare. Alla namn som inte har någon som helst grund i islam. Bara för att man följer Koranen och Sunnah. Men de använder de här namnen för att skrämma iväg folk. Men om du går och kollar till källan, är den här personen extrem, då kommer du komma fram till att han är inte extrem. Vad är extrem för någonting? Vad är definitionen av extrem? Inte bara khawarij. Att du överdriver, du går över gränsen. Du ska göra en viss antal böner, du gör mera. Du ska fasta ett visst antal dagar, du gör mera. Du överdriver. Du ska bryta fastan vid Maghrib, du bryter den vid Isha. Det är extremt, förstår ni? Du överdriver. Det är det som är extremt. Men att du följer Koranen och Sunnan, det är inte extremt. Det kan aldrig vara extremt. Så man måste akta sig för såna här saker. Att kalla folk för såna här konstiga namn. Att göra narr av muslimerna. Och här tänkte vi nämna några andra verser. För att muslimen behöver också tröst. Ja. Att man kan ibland känna sig, vad kan man säga, illa till mods. Om de skrattar åt dig. Du går på stan, du har thob. Och folk skrattar åt dig, du går någon annanstans. Folk säger, kolla den här. Han ser så, kommer från en maskerad. Eller kvinnor som har riktig jilbab. Det är ofta de får höra saker som är väldigt nedvärderande och så vidare. Då måste man ha sabr, man måste ha tålamod. Som vi kommer nämna. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Baqara: Zuyina lilladhina kafaru al-hayatu dunya wa yaskharuna min alladhina amanu wal ladhina attaqaw fawqahum yawm al-qiyama Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Att det världsliga livet har förskönats för de icke-troende. Och de gör narr av de troende. Men de gudsfruktiga ska ha en rang över dem på återuppståndelsens dag. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att kuffar gör narr av de troende. Men vad är slutet? Al-muttaqun kommer ha fawqahum, de kommer vara över dem på domedagen. Så de är de riktiga vinnarna. Och kuffar är de riktiga förlorarna. Som Sheikh ibn Uthaymin säger att de gör narr och skrattar. Men om de bara visste, de skulle gråta. Till skillnad från de troende som det skrattas åt. De kommer att skratta på riktigt på domedagen. Allah säger också i surat al-Mu'minun, i slutet på den här suran, mycket fina verser och mycket starka verser. Om folket i elden, där de vädjar till Allah att få komma ut från elden. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. De säger, Herre, befria oss från detta straff. Och om vi återvänder, då hör vi sannoliken till de orättfärdiga. Och då svarar Allah, ikhsa'u, försvinn till er förnedring och våga inte tala till mig. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayrur rahimin fattakhadhtumuhum sikhriya hatta ansakum dhikri wa kuntum minhum tadhhakun inni jazaytuhum al-yawm bima sabaru annahum humul faizun. Allah säger sen vad de brukade göra när de här människorna i elden. Och det här är väldigt, tänk er själv, Allah säger, försvinn till er förnedring och våga inte tala till mig. Det fanns bland våra tjänare de som bad sin herre och de sa, Herre, vi tror, förlåt oss, faghfirlana warhamna, och ha barmhärtighet över oss, och du är den bästa, eller ingen förbarmar sig över människorna så som du. Och anta khayru rahimin, men ni var upptagna av att göra narr av dem. Och det fick er att glömma mig. Ja, så roligt hade ni åt dem. Alltså ni skrattade åt dem. Idag har jag gett dem belöningen för deras sabr. Det är de som har vunnit den stora segern. Och det här är slutet på surat al-Mu'minun. Och Allah nämner i de här verserna att de brukade göra narr åt de troende. De som bad Allah om förlåtelse, om rahma. Och då säger Allah att ni brukade teskhar, ni brukade göra narr av dem. Fattakhattumuhum sikhriya, tills det att ni glömde bort mig. Och ni brukade skratta åt dem. Inni jazaytuhumul yawm bima sabaru annahum humul faizun. Idag har jag belönat dem för det tålamodet de hade, och det är de som har vunnit den stora segern. Och här finns ett bevis på hur man ska förhålla sig när någon gör narr åt en. Vad är det man ska göra för någonting? Bima sabaru. De hade tålamod, eller hur? De hade tålamod och de vann den stora segern i nästa liv. Och vad hände med kuffar? De förnedras i elden. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i slutet på den här versen också att de otroende brukade skratta åt de troende. Och gjorde narr åt dem med ögonen och blinka åt varandra och så vidare. Och var skämtsamma. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Så idag skrattar istället de troende åt förnekarna. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. På utsmyckade troner där de sitter och ser. De ser belöningen i paradiset. Och de ser också hur de här människorna straffas i elden. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Har då inte förnekarna belönats för vad de brukade göra? Och den här versen är så otroligt, alltså det är så sant. De otrogna, när de troende skrattar åt dem och de är elden, har de inte belönats för vad de brukade göra? De skrattade i dunya och de troende kommer skratta i akhira. Jaza'an wifaqa, i belöning för vad de brukade göra. Och det finns ingen som helst förtryck, utan det är rättvisa, som Sheikh Ibn Uthaymin nämner i den här versen, att Allah subhanahu wa ta'ala, han är rättvis i allt som han bestämmer. Och hans rättvisa är alltid helt och totalt rättvis. Och den är, han har, ibland så kan han också ha el-fadl. Han är nådig. Rättvis och nådig. Vad gäller dem troende, så kommer han att belöna dem med hans nåd. Inte för vad de förtjänar. För ingen förtjänar paradiset på grund av de gärningarna han har gjort. Utan det endast med Allahs rahma man kan komma in i paradiset. Och sen bestämmer ens gärningar vart i paradiset man får vara. Men det endast med Allahs rahma man får komma in i paradiset med Allahs nåd. Och de otrogna straffas med Allahs rättvisa. Det finns ingen som helst orättvisa. Utan det är Allah subhanahu wa ta'ala straffar dem med sin rättvisa. För de förtjänar det här straffet. De förnekade att bli muslimer. De förnekade att tro på honom. Att tro på hans bok och hans sändebud. Och gjorde narr av de troende. Så Allah subhanahu wa ta'ala är rättvis. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att omsluta oss med sin rahma. Och låta oss njuta av att se honom på domedagen och i paradiset. Och att han ska skydda oss från elden. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.